Idag är mitt predikoupplägg det här. Jag vill göra en inflygning till höstens gudstjänster och sen vill jag läsa bibeltext mer. Men först, en notering. Stress påverkar blicken. Sorg påverkar blicken. Alltså svårigheter och oro gör någonting med oss och inte minst med ögonen. Sorg och stress kan få oss att uppgivet sänka blicken. Perspektiven smalnar av, livet det krymper. Och när vi ser oss omkring så är det faktiskt stökigt och våldsamt. Både långt borta men också nära. Varje vecka nästan, det känns så i alla fall. Ofta så skrivs det i Norrköpings tidningar och i andra tidningar om hur unga människor, tonåringar, åtalas och döms för sprängdåd och skjutningar. Och man blir nästan förhärdad. Och blickar vi ut över världen så är det inte bättre där. Det är krig och konflikter både här och där. Och förutom ondska och övergrepp så befinner vi oss också i en pågående klimatkris. Och det verkar ju otroligt svårt att kunna enas om hur vi tillsammans ska kunna hejda den tilltagande globala uppvärmningen. Och inte nog med detta. Zoomar vi sen in kyrkans värld så är det ju inte bara halleluja och amen där heller. Utan vi möts ju om, och det här är ju så sorgligt liksom. Alltså, vi tyngs ju av nyheter om hur ledare, kristna ledare, faller till korta och sviker, agerar olämpligt och i vissa fall till och med brottsligt. Och det är inte bara utomlands, det är också här hemma. Nyhetsflödet är ganska dystert och nedslående. Och det här är bara det som rör det gemensamma. Sen har vi alla våran personliga resa genom livet. Jag kan konstatera, och jag tror att du håller med mig, att det är mycket i vår värld och i våra liv som kan få oss att känna oss ganska uppgivna och kanske till och med missmodiga. Och i en sån tid, i en orolig tid, så bjuder vi in till gudstjänst. Det här är inget nytt, det har vi gjort i snart 2000 år. Höstens gudstjänsttema här hos oss har fått rubriken Lyft blicken. Under 10 söndagar här framöver så kommer vi att bläddra oss igenom Filipperbrevet. Ett kort brev i Nya testamentet. Ett brev som är fyllt av uppmuntran och vägledning. Med stor värme skriver Paulus, som en gång författade det här. Han skriver för att hjälpa sina vänner att lyfta blicken och se att det faktiskt finns en väg i det som till det yttre kan verka tvärstängt och nedstängt. Visst, då liksom nu så omges vi av verkliga faror och hot. Men lyssna, det finns oanade möjligheter i det som är. Och i det här korta innehållsrika brevet så skriver Paulus, och han vill hjälpa oss som läsare att lyfta blicken och se att allt är inte bara mörkt. Vi står i det här tillsammans. Och så skriver han för att hjälpa oss att se hur Jesus står där. Tillsammans med mig och med dig och med oss. Så i höst så vill jag predika från Filipperbrevet. Och jag vill ge dig ett litet tips. Jag har med mig faktiskt 2 böcker. Vill du som ett komplement till höstens gudstjänst ha lite bredvidläsning, så finns det 2 bibelkommentarer om just Filipperbrevet som jag säljer idag. Så har du inte läst någon bibelkommentar så kan det vara en trevlig sak. Kalle Karlstein, känd av många, han bor i Linköping, uppväxt i Korskyrkan. Han har för några år sedan skrivit delen om Galaterbrevet och Filipperbrevet i Libris kommentarserie. Han kommer för övrigt hit den 22 september och predikar, och lite senare i höst för att hålla ett bibelstudie. Den här boken kostar 150 kronor och du får en kommentar över både Galaterbrevet och Filipperbrevet. Den är läsvärd för alla, men den är tjockare än min nästa bok. Och det säger något om att den är också lite tyngre. En kortare men också enastående fin bibelkommentar som passar jättebra för smågrupper också, samtalsgrupper. Det är en bok av skåningen Jonas Nordén. Eller han bor i Skåne i alla fall. En guide till Filipperbrevet. Den här kostar 150,99. Jag har allt som fanns på Nya Musik, 5 kopior. Tar de slut idag så kan du skriva upp ditt namn på en beställningslista så tar vi hem fler. När vi samlas som troende så är det också omkring Bibeln. Bibeln är grunddokumentet för kyrkans tro och liv. Men Bibeln bär också på en hälsning till enskilda människor. Texterna är laddade med ett personligt tilltal. Så följ med. Jag vill slå upp min bibel i Filipperbrevet och till en början med tror jag att ni får texten här. Låt oss läsa. Så här står det. Från kapitel 1, vers 1. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare. Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Så börjar det. Paulus skriver till alla. Till hela gänget där i Filippi. Han har något att säga som angår alla. Det här är en hälsning till alla oavsett ålder, kön, nationell bakgrund. Men det är två saker i de här första verserna som sticker ut och skiljer sig från andra brev som Paulus också skriver. Han är ju en bra författare och har skrivit en hel del. Två saker. Det första det är att han adresserar det här brevet inte bara till hela församlingen utan han nämner också församlingsledarna och församlingstjänarna. Notera, de här ledarna beskrivs i plural, alltså i flertal. Inte tillsammans med församlingsledaren och församlingstjänaren. Nej, ledarskapet är gemensamt. Också i den tidiga kristna kyrkan. De är flera. Församlingen leds inte bara av en biskop långt borta, utan av en grupp män och kvinnor som tillsammans, som lokalt har anförtrots uppgiften att leda och tjäna i Jesu namn. Och till dessa ledare, men inte bara till dem, utan till hela församlingen så skickar Paulus den här hälsningen. Och redan här så kommer ett återkommande tema till ytan, nämligen alla. Hela det här brevet andas en omtanke om helheten. Alla är tilltalade, budskapet gäller alla. Alla räknas. Och så säger Paulus det han brukar, nåd åt er och frid. Gud möter oss med sin nåd och det öppnar upp för friden. Det andra som gör att den här inledningen sticker ut något, det är att Paulus han presenterar sig som Kristi Jesu tjänare. Han är ju helt klart en av den tidiga kyrkans stora ledare, missionär och teolog. Men den grundläggande identiteten det är att han själv säger, jag är en Herren Jesus tjänare. Eller ordet dolos kan också vara slav till och med. Alltså jag tjänar någon högre, någon större än mig. Och detta privilegie har jag fått. Jag är tagen i hans tjänst, han som jag tillhör. Jag är Herren Jesus tjänare. Och det säger något om hur Paulus och kristna ledare i alla tider har sett på sin tjänst och sitt uppdrag. Jag står i någons tjänst. Jag tjänar någon som är mycket mäktigare, barmhärtigare, heligare än jag. Jag är Herren Jesus tjänare. Och så skriver han då till de här troende i Filippi. Och jag tar någon minut här bara för att ge dig bakgrunden idag. När Paulus skriver så är han fängslad i en stad en bra bit bort i Rom. De troende i Filippi har fått höra talas om hur Paulus blev fängslad. Och så bestämmer de sig för att vi ska samla ihop en gåva och skicka så vi kan stötta Paulus. Backa upp honom, hjälpa honom när han nu har hamnat i fängelse. Så sagt och gjort, de skickar den här gåvan med en man som heter Epafroditos. Du kommer att träffa på honom senare i boken. Men efter en tid när den här Epafroditos har kommit till Rom så blir han sjuk. Faktiskt så allvarligt att han håller på och dö. Men så tillfrisknar han och då känner Paulus sig lättad och han väljer att skriva ett brev och skicka en hälsning till Filippi och han sänder det med den tillfrisknade Epafroditos. Så han tar med sig brevet från Paulus och reser tillbaka till Filippi för att tacka för gåvan och stödet och deras omtanke. Så Epafroditos, han kommer tillbaka till Filippi och där i den staden så finns ju den här församlingen som Paulus var med och grundade för 10 år sedan. Och läget där, det är tufft. När man läser det här brevet så anar man att den lilla församlingen kämpade med motstånd. Ett yttre motstånd. Ett tilltagande motstånd från de romerska myndigheterna. Konfliktnivån ökar sakta, sakta, sakta. Inte från 0 till 100 på en natt, men sakta så tilltar motståndet. Och de här motsättningarna med motståndet, det skapar ju oenighet i församlingen. Hur ska vi förhålla oss till den här situationen vi befinner oss i? Ska vi stå fasta och uthärda eller ska vi anpassa oss och finna andra vägar? Ska vi tona ner vår profil? Det är inre motsättningar. Och det verkar som att kombinationen av motstånd och oenighet också gör att flera brottas med en känsla av missmod och nedstämdhet. Det här vet Paulus. Det är därför han skriver. För att hjälpa dem att lyfta blicken. Och den här korta brevtexten ger oss en fascinerande inblick i den tidiga kyrkan. Och jag är övertygad om att vi kan lära oss någonting om hur en lokal församlingsgemenskap kan växa till också i tider av kris och oro. Så, hur börjar då Paulus sitt brev efter att han har skrivit den här korta inledningen? Han börjar med bön. Och det är signifikativt, det är kännetecknande. Paulus ber för människor och det gör han ofta. En australiensisk teolog som har närstuderat Paulus brev konstaterar att det är anmärkningsvärt hur mycket utrymme Paulus ger åt att återge sina böner för människor. Han tar tid och berättar om hur och varför och vad han ber om. Bönen är viktig. Så när vi nu läser vidare i det som är dagens predikotext från vers 3 fram till 11 så får vi lyssna till hur ber Paulus. Så följ med, jag läser från vers 3 till vers 11. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla. För jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet så delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Jesu, med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och pris. Så ber Paulus. Han börjar med att han tackar. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid. Alltid och för alla. Det låter ju nästan lite för bra för att vara sant. Och man kan ju undra, vad var det där för grupp människor som alltid fick Paulus att tacka Gud? När man läser vidare så inser man att det fanns ju både gnällspikar och tidsoptimister och allt möjligt folk i den där lilla gruppen. Så det spretar åt olika håll. Men lyssna, Paulus väljer att tänka på dem med tacksamhet. Han är inte överdrivet problemorienterad utan han väljer att uppmärksamma deras förtjänster snarare än bristerna. Han fokuserar och plockar upp det som är bra. Och vet du, jag tror att det är ett medvetet val som Paulus gör. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Är det möjligt? Hur är det med mig och dig? Vad tackar vi Gud för? Vad är du tacksam för i livet? Nämn det i din bön. Vad gör dig tacksam när du tänker på Korskyrkan? Nämn det i din bön. Paulus vill vägleda oss in i bön. Hjälp oss att lyfta blicken och se det som faktiskt finns att vara tacksam för. Och när Paulus tackar Gud för de troende i Filippi så är det två saker som han är tacksam för. Han tackar Gud för deras delaktighet. Han säger, jag tackar min Gud eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Alltså ni har varit delaktiga i evangeliets sak. Jag är så glad över er delaktighet eller ert partnerskap i arbetet för evangeliet. Ni har varit med då och nu. Och jag är så tacksam för det stöd som ni är för mig. Vad är det för ett stöd? Jo, det är relationellt. Deras vänskap gör någonting med Paulus. Och det där är ömsesidigt tror jag också. De skriver brev till varandra. De besöker varandra. Det är en relationell aspekt av det här stödet. Och man måste notera en liten sak. Paulus säger att Gud är mitt vittne att jag längtar efter er. Men vadå? Det här är så vackert. Med Kristi Jesu ömhet. Paulus, han är märkt för livet efter sitt möte med Jesus på vägen till Damaskus. Där han får möta Guds godhet, Guds barmhärtighet, Guds ömhet. Den erfarenheten påverkar hur han också relaterar och ser på andra. Hur ser Jesus på oss, på dig? Med ömhet. Med en oändlig uppskattning och medkänsla. Han ser vår skönhet, vår styrka, våra gåvor. Och han ser på dig med glädje och stolthet. Men han ser och känner också till vår trasighet, våra svagheter och sår. Han ser hur vi är märkta av synden. Men han ser på oss med ömhet. En oändlig uppskattning och medkänsla. Peter Halldorf har sagt att när anden uppfyller en människa så sker det förunderliga. Vi börjar se på världen med nya ögon. Så som Gud ser. Med en oändlig ömhet. Mötet med Gud gör någonting med blicken. Och Paulus skriver, ni vet att jag längtar efter er. Med Jesu Kristi ömhet. Och han är så tacksam för deras vänskap. Det stöd som är relationellt. Ekonomiskt. Han tackar för den gåva som de inte bara en gång utan flera gånger har samlat in. Det finns också en andlig dimension utav det här stödet. Paulus ber för dem och nästa vecka ska vi se hur de ber för Paulus. När Paulus ber till Gud så tackar han. Han tackar. Det är ett medvetet val. I kapitel 4, om vi bläddrar fram, så säger han så här. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd, allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Lyft fram det som är bra och positivt. Uppmuntra det. Och det gör han ju själv. Han går före och visar vägen. Och i vers 9 i det fjärde kapitlet skriver han. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett av mig. Det ni har hört och sett hos mig. Det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Så vi uppmanas att också be med Paulus. Att också vi får tacka. Paulus han tackar för församlingens delaktighet i missionsuppdraget. Deras samarbete. Vi läser om det i vers 5. Och så i vers 6 så lyfter Paulus blicken ytterligare och ser ett skäl till att tacka Gud. Han är så tacksam för Guds möjligheter. Han skriver, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Paulus, han bärs av en stark tilltro till Guds möjligheter i en människas liv. När han skriver det här brevet så kan han inte göra så mycket själv. Omständigheterna är allt annat än bra. Han sitter i fängelse, han kan inte ta sig någonstans. Han är instängd, högst begränsad. Men Paulus är inte uppgiven. Tvärtom, full av tillförsikt och hopp. Och hoppfullheten, den beror ju inte på att omständigheterna är bra eller gynnsamma, utan för att han vet att Gud är med. Visst, han ser att det som har påbörjats, det är inte färdigt än. Det finns brister, det är halvfärdigt, det här är inte klart, det är på gång. Men han är övertygad om att den Jesus som har börjat ett gott verk i oss kommer att slutföra det som han har påbörjat. Gud förmår att fullfölja, fullkomna sina goda planer med världen, med våra liv, med det han har börjat i ditt hjärta. Häng bara i. Det avgörande när vi tänker och ser framåt mot hösten som ligger framför, när vi tänker på våra liv och våra omständigheter, vår värld. Det avgörande, det är inte våran förmåga, våran dagsform eller insats. Det avgörande, det är Gud. Guds trofasthet och hans barmhärtighet. Och Paulus bärs av en stark tilltro till Jesus. Han vilar i tillit till Gud. Och kanske att det är en hälsning till några av oss idag på ett alldeles särskilt sätt. Ditt liv vilar i Guds händer. Och du kan slappna av. Du kan vila i att Gud förmår. Gud förmår att ta hand om dig, dina nära och kära. Gud förmår att ta hand om sin församling. Tron på Gud öppnar upp för ro i själen, också i fängelset. Det är som att Paulus säger, tro och du ska få ro. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också kommer att fullborda det till Kristi Jesu dag. Öppna dig för det goda som Gud vill göra i dig. Och lita på att han kommer att fullborda det. Paulus, han ber, han tackar för sina vänner. Och så från vers 9 till 11 så ber han. Han ber inte bara ibland utan ofta. Han ber regelbundet, strukturerat och systematiskt. Och det är som att Paulus liksom ber ihop hela den här spretiga skaran, gruppen av människor. Vad ber han om? Låt oss kort bara titta. Han ber. Jag ber att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme. Han ber om att kärleken ska tillta och öka. Flöda över. Hans bön är inte att Gud i sin godhet bara ska möta med oss lite grann. Utan att kärleken ska bubbla över. Inte bara så att vi nätt och jämnt har fått erfara Guds kärlek. Utan att den flödar över. Och den grekiska grundtexten här anger att flödet är tänkt att vara ständigt pågående. Mer och mer. Och detta att kärleken till Gud och till varandra ska överflöda, det är inte självklart. Det sker inte automatiskt. Därför ber Paulus. Jesus själv sa att när laglösheten tilltar, då kommer kärleken att kallna hos de flesta. Därför ber Paulus. Och han ber att deras kärlek inte ska kallna i nyhetsflödet av allt som är mörkt i världen. Av det som är personliga utmaningar och sorger. Att Paulus ber så här, det är för att han vet att där det finns kärlek, där finns det också oanade möjligheter att hitta vägar framåt. Vi är annorlunda, vi tänker olika, så är det. Och det behöver inte vara något problem så länge det finns kärlek. Det avgörande är kärleken. Och tvärtom, där det saknas kärlek, då är jag bara som en skrällande symbol. Det spelar ingen roll hur mycket jag kan eller vet. Kärleken är avgörande. Och samtidigt, kärleken är inte blind. Den är inte blind. Den är rik på insikt och urskiljning. Paulus menar att våran urskiljningsförmåga och vårt goda omdöme hänger samman kommer ur kärleken. Kärleken är en förutsättning för att urskilja vad som är bättre och sämre. Det är i kärlek som jag kan bedöma och avgöra vad som är väsentligt och vad som inte är värt att göra så stort väsen av. Min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt. Lyssna, allt är inte lika viktigt. Allt är inte lika viktigt. Även om vi omges av röster som ropar till oss konstant, som bombarderar oss med budskap om att jag är viktig. Det här är superviktigt. Och det här är mega, alltså. Men allt är inte lika viktigt. Och stress kommer av att inte veta skillnaden. Att inte kunna avgöra vad som är viktigt på riktigt. För att kunna prioritera behöver vi kunna urskilja vad som är viktigt och allra mest angeläget av allt det som pockar på vår uppmärksamhet. Och när jag har stavat på de här orden i veckan så tänker jag, undrar om inte Paulus kanske har en alldeles särskild hälsning in i det som är våran höst. En hälsning till oss som enskilda, som församling och som kristenhet. Må Guds kärlek överflöda våra hjärtan så att vi kan avgöra vad som är viktigt. Att vi kan se och urskilja. Paulus bön är radikal och motiveras av en stor dröm. Det långsiktiga målet, det är människors förvandling. Allt Paulus ber om syftar till att vi en dag, på Kristi Jesu dag, ska vara rena, fläckfria och rika på frukt. Rena, alltså inte oblandade, utan äkta och genuina. Att vi ska vara fläckfria, att vi inte ska orsaka andra problem och skada. Att vi ska vara rika på rättfärdighetens frukt. Just nu dignar äppelträden och plommonträden runt om i Norrköping. Det är hinkavis med frukt. Och träd, de som har träd på sin tomt, ja, det finns säkert de som är glada, det är jag med. Men det är mycket frukt. Det är massor med frukt på träden i år. Och liksom träden dignar av frukt, så tänker och ber Paulus att vi som människor skulle bära rik frukt. Hinkavis. Den där frukten som växer fram i våra liv när vi vandrar med Herren. Kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet. Trohet, mildhet, självbehärskning. Alltså vår förvandling som människor har med Jesus att göra. Det är han som är källan till vår förvandling. Han har en transformerande inverkan och påverkan på oss. Och på alla som är i hans närhet. Och när jag växer och mognar som troende så är det till Guds ära och pris. Den där drömmen motiverar Paulus bön. Det är det han ber om. Och hälsningen som vi får ta emot idag från Paulus, det är att han som den goda andliga ledaren är vill hjälpa dig att lyfta blicken och se på dig och ditt liv och dina omständigheter med trons ögon. Det kommer inte självklart, men det är vad Paulus ber om. Och han vill också hjälpa dig att be. Att tacka och också be. Vad tackar du för? Vad ber du för? Den helige ande vill leda oss i tacksägelse och förbön för oss själva och för den här världen som Gud älskar. Lyft blicken. Medan Lena och Peter tar sig fram och leder oss snart i någon enkel lovsångskör så vill jag att vi bara stannar upp i tystnad. Och så får du låta den här predikan bara landa. Och fundera lite kort på, var det någonting i det som sades här just nu som var till dig? Jesus, vi är ett antal människor här. Men du känner oss personligt och enskilt. Och tack att du leder oss enskilt och tillsammans. Nu ber jag att ditt ord skulle få landa i våra hjärtan. Med värme och med frid. Kom och stärk vår beslutsamhet att lyfta blicken, att ställa oss nära dig och se i den riktning som du ser. Tack för att du är ljus och inget mörker finns i dig och att du vill leda oss in i den här hösten. Förvandla våra liv till din ära och till ditt pris. Tack att vi får vända oss till dig, och när vi nu lovsjunger får vi också söka oss till böneplatser. Öppna våra hjärtan för dig. Låt oss stå tillsammans, och när vi står och